Hej kära lyssnare, det här är Åke Sandin och det är start för Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1368. Och Radio Tuff har ju inte haft något nytt program sedan i slutet av juli. I 6 långa veckor har samma program hörts. Men nu ska vi komma tillbaka till den vanliga lunken igen. Och det där beror ju på att våra duktiga människor som sköter den här radion, den här radiostyrelsen, Ann Sandin Lindgren med flera, har haft en välbehövlig sommarsemester.
Ja, och har du haft en hel radiofri månad i juli?
Frågan alltså Monica Kjellin, min personliga assistent. Jag har faktiskt haft det, och det har jag aldrig haft på 29 år. Sen när radion började, Tyresöradion, så har Radio Tuff hörts varenda eviga vecka. Med ett nytt program varje vecka i 20-25 år. Och med ett nytt program varannan vecka i 5-6-7 år. Och nu har det ett uppehåll på hela 6 veckor. Men,
det är väl något rekord på något sätt det där. Det låter fantastiskt.
Att jag har hört så ofta.
Ja.
Tack för att du sa det.
Ja.
Jag borde ha frågat annars.
Men du är en sån där otålig typ. Så hur har du kunnat ge dig till tåls och utnyttja den här ledigheten?
Ja, det har varit jättesvårt. Jag tycker inte om att dega för mycket. Och det har jag gjort. Och jag har försökt att bekämpa den för mig kvävande värmen som har varit under juli genom att lyssna på radio, både på det välsignade P1 och på Tyresöradion förstås, och för att inte drabbas av allt för stort självförakt så har jag bloggat ganska flitigt.
Det har du gjort.
Varannan eller var tredje dag på www.tuffsandin.blogspot.com.
Och vad har du pluggat? Bloggat heter det. Bloggat om då?
Ja, det var lite av varje. Ukraina och Gaza förstås. Men också om Finland lite grann. Om finska inbördeskriget. Det var redan 1918 när våra föräldrar var unga, Monica. Och om Karelen. Och pengarnas makt. Om den gamla Häxtron handlade över en text, Häxtro och annan mera nutida trosvisshet. Och faktiskt också om fotboll och annan idrott.
Jaha, vad vet du om fotboll? Tennis vet jag, men fotboll, vad har du gjort där? Vad skrev du om fotboll?
Ja, men snälla Monica, du pratar ju med en gammal sportfåne. En före detta, en fotbollsveteran som harvade omkring på ojämna norrländska planer och på Rågsveds IFs fotbollsplan för sådär, herregud, 55 år sedan, 55-60 år sedan. Och när det gäller pengar så har jag ju blivit illusionslös. När det gäller idrotten, för ibland pratar de mer om pengar än visar fotboll och friidrott och sånt. Det är inte bara spelare och idrottseliten som ska ha pengar, utan det är ledare och det är övergångssummor så in i bomben. Jag minns när jag för ett par år sedan nu var uppe i min gamla hembygd Höga Kusten, och där passade jag på att göra ett antal intervjuer. Bland andra frågade jag ut Jan Wallin. Och det blev ett möte mellan två ganska stolta gamla idrottsfarsor. Han, pappa till skidskyttedrottningen Magdalena Forsberg. Och jag i alla fall, pappa till den tjej som dominerade svensk damtennis. Så där för 30-35 år sedan. Och vi kom in på vårt fotbollsspelare på 1950-talet för Salsåker Ullångers IF. Och vi tyckte båda att det var generöst att vi då fick gratis resor till bortamatcherna och min son också en sockerdricka i halvtidspausen. Det som ett av mina barnbarn har ett uttryck som tyvärr har vandrat genom släkten. Då han sa åt mig, hur åker det andra tider nu? Det är tydligen andra tider. Och under mina cirka 7000 radiointervjuer har jag haft förmånen att fråga ut många alltid trevliga elitidrottare. Och när de ibland dock har blivit lite för kaxiga så drämmer jag till mig. Vet du om att jag blev utsedd till Rågsveds IFs bästa fotbollsspelare på 50-talet? Och då tittar en del misstroget på den gamla intervjuaren. Och en och annan näsvis typ frågar faktiskt. Hör du Åke, i vilken division spelade Rågsved då? Då byter jag raskt samtalsämne. Och apropå fotboll så satt jag ju klistrad vid Dumburken i flera veckor och såg nästan varenda match i världsmästerskapen i fotboll som ägde rum i Brasilien. Jag försökte då att inte tänka på att de där jag tittade på, de var ju alla mångmiljonärer. Och några veckor senare så upptäckte jag att den där uruguayan Luis Suarez, Suarez, minst honom Monica. Det var han som var så bitsk.
Ja.
Han bet emot
så. I axeln.
I axeln. Han var ju duktig. Mm. Bortsett från dessa konstigheter var han ju väldigt duktig fotbollsspelare. Han hade nu sålts för en övergångssumma på 900 miljoner kronor. Och jag hoppas att jag hörde fel. Och i Tyresö har vi ju kunnat glädja oss åt damfotboll på högsta elitnivå. Och för 3 år sedan ungefär intervjuade jag på Tyresöradion Jennifer Egelryd. Hon är en söt och duktig tjej, fostrad i Tyresö FF. Bland annat frågade jag henne vilka andra Tyresö-tjejer än hon som fanns med i laget. Och då svarade hon tänkte efter och svarade, nej, idag är jag nog den enda. Och ett halvår senare satt hon på bänken. Då hade Tyresö för dyra pengar köpt in nya elitspelare från olika svenska lag och från flera andra länder. Det var bland andra världens bästa brasilianska Marta. Det var tack vare köp av spelare som Tyresö blev ett internationellt topplag. Och till och med gick till final i Champions League. Men då var pengarna och det roliga slut. Tyresö FF gick i konkurs och tvangs snöpligt att lämna damallsvenskan.
Men Åke, du har ju faktiskt skrivit en text också om Costa Rica. Vad kommer det? Var det på grund av fotbollen?
Det är väl bra att vi kommer ihåg de små stater där i Mellanamerika som vi förut kallade för bananrepubliket. De låg på USAs bakgård och var föremål för ständiga ingrepp ifrån deras stora granne. Ja, det var faktiskt Costa Rica som förvånade alla pratsamma sportexperter på TV.
Ja.
De gick ju vidare efter grundomgången. De vann väl också, tror jag, åttondelsfinalen och torskade först i kvartsfinalen. Och de hade väl ingen tippat. Nej. Dessutom så hade de hamnat i den grupp från början som kallades dödens grupp. Därför att där fanns motståndare som Spanien, England och Uruguay. Men i denna hårda konkurrens klarade sig Costa Rica obesegrat. Och England, de vann väl inte en enda match.
Nej.
Förvånar mig alltid konstigt att vi jämnt och ständigt på svensk TV ser matcher i den engelska ligan. De som däremot av europeiska lag klarade sig jättebra, det var ju Holland och Tyskland. som båda gick till semifinal och Tyskland rent av vann hela turneringen. När 17 ser vi holländska klubblag mötas eller tyska klubblag typ Borussia Dortmund och Bayern München. Aldrig. Och att det där beror på att vi har en svaghet för England och USA förstås. Kanske beroende på att det är det språk många av oss förstår. Vi tänker inte på att det engelska språket är så spritt över hela världen. Det beror ju på att de med våld koloniserade stora delar av världen. Det engelska imperiet bestod ju av en fjärdedel av världens länder och befolkning för en sådär 70, 80, 90 år sedan. Inget fel på engelska i och för sig på språket. Det var samtalsspråket hemma hos mig i Bollmora i slutet av 60-talet när vi hyste en ung amerikansk Vietnamdesertör, Rick Bailey, som tyvärr nyligen gick bort alldeles för tidigt. Men apropå Costa Rica som vi pratade om nyss, så har jag också skrivit på min blogg om det så kallade fotbollskriget i Costa Ricas grannländer i Centralamerika. Därför att fotboll väcker starka känslor, åtminstone där. Och i juli 69 så utbröt det så kallade fotbollskriget mellan El Salvador och Honduras. Och bakgrunden var att båda länderna försökte kvala in till VM det året. Och det blev vilt tumult när lagen möttes, både hemma och borta. De extremt osportsliga inslagen med både misshandel och dödsoffer ökade på de nationalistiska passionerna till den grad att länderna råkade i krig. Och det var inte så många dagar, men det var några tusen människor som dödades. Och det hände alltså i Costa Ricas grannländer där. Men själva hade costaricanerna avskaffat sin militär redan 1948, och det är ju ett verkligt pionjärarbete att göra det. 1949 så infördes denna upplösning av den costaricanska militären in i landets självaste konstitution. Och den budget som tidigare varit avsatt för militären omsattes nu i landets säkerhet, utbildning och kultur. Och även i en del polisvaktstyrkor som fick ersätta militären. Därmed har Costa Ricas människor fått det bättre än sina militaristiska grannar.
Pengar styr ju faktiskt väldigt mycket inom idrotten. Menar du kanske också att pengar styr krig?
Ja, jag har inget emot att idrotten får pengar. Men däremot är jag helt övertygad om att det inte skulle vara så väldigt mycket krig om det inte var för lönsamt för en liten grupp människor och så fruktansvärt otäckt för alla krigsoffren. Och du minns, Monica Schelin, att många av oss hoppades att det äntligen skulle bli färre krig och till och med nedrustning när Berlinmuren revs och det kalla kriget mellan öst och väst tog slut. Och Sovjetunionen förvandlades till någorlunda demokratiska Ryssland. Warszawapakten upplöses, de baltiska länderna blev självständiga igen. Ukraina och Vitryssland lösgjordes från Ryssland och blev nya stater. Men konstigt nog, i väst fortsatte upprustningen. Och vet du vad MIMAC är? M-I-M-A-C. Det är inte så vanligt uttryck att höra talas om.
Nej.
Det är en förkortning av det militärindustriella, mediala, akademiska komplexet. Som bland annat fredsforskaren Jan Öberg har skrivit rätt mycket om. Och detta MIMAC var alltför inflytelserikt för att låta militärbiljonerna användas till människornas bästa. De uppfann nya hot som deras kompisar i medierna och det civila etablissemanget lyckligt trumpetade ut. Och nu fick det muslimska hotet duga som ersättare för den gamla rysskräcken, som för all del har återupplivats det senaste året, trots de 28 NATO-staterna, många av dem i närheten av Ryssland, ett land som bara lär ha en bråkdel, cirka 7% av NATOs militära styrka. Och det är klart att hökarna fick god hjälp av de fanatiska islamister, de flesta från det annars USA-vänliga Saudiarabien, som den 11 september 2001 mördade omkring 3000 oskyldiga amerikaner i New York och Washington. Och då gnuggade vapenfabrikanter och militaristiska hökar händerna. Och president Bush inledde kriget mot terrorismen, som han kallade det, bland annat genom att invadera Irak och invadera Afghanistan. Och dessa krig med flera har terroriserat miljoner människor med mångdubbla dödstal jämfört med 11 september. Och miljontals oskyldiga människor har alltså med sina liv betalat det här höga priset. I tryggt avstånd från massmördandet har vapenfabrikanter blivit ännu rikare och andra inom det militära etablissemangen har främjat sina karriärer. På tal om att pengar styr inte bara krig utan till och med ibland också idrotten, så var man medvetna om det redan i början av 30-talet. Då skrev britten Christopher Isherwood boken Farväl till Berlin. Han hade bott i den tyska huvudstaden i början av 30-talet och skildrade denna ödesdigra tid med ekonomisk kris som gynnade nazisterna. Men han skildrade också det hektiska nöjeslivet året innan Hitler 1933 tog makten. Och hans bok, Farväl till Berlin, låg sen till grund för musikalen Cabaret. Och många minns väl ännu den kända sången Money makes the world go around, som Lisa Minnelli sjöng så briljant. Vi ska lyssna på några tongångar ur den nu.
Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clanking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14 car ideas. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the glad people's ashore on being poor.
Jag ber om överseende med att det kanske var en dålig inspelning när vi hörde bland andra Liza Minnelli sjunga ur musikalen Cabaret.
Men du då, Åke Sandin, du har ju inte fått ett rött öre för dina många tusen radioprogram. Det är väl inte så där positivt?
Jo, men det kan vara positivt också. Man blir helt oberoende. Man behöver inte ängsligt titta på lönekuvert och fjäska för överordnade. Och jag har en liten känsla av att frivilliga organisationer som får för mycket pengar från staten, de blir lite ängsliga och försöker ligga lågt och ibland ganska platt. Vi kallar ju den här radion för den tuffa, oberoende radion.
Ja, just det. Och du nämnde i början att du i sommar också hade skrivit om Finland. Vad då för något?
Jo, jag hörde några sommarprogram på Tyresöradion. Och bland andra hörde jag Kjell och Eila Andersson som gjorde varsin halvtimme. Och de är ju verkligt folkkära profiler i Tyresö centrum. Efter att i åratal har skött Body Shop.
Ja, verkligen.
Fixar du ditt utseende, Monica, med salvor från Body Shop.
Ja, jag är lite dålig på det. Men de är säkert bra.
Och Kjell och Ela har ju en social begåvning som är enastående. Och Ela berättade om fyra gamla kvinnor i sin finländska hembygd. De var helt fascinerande. En av dem hade varit rödgardist när hon var ung, det vill säga slagits på den röda sidan i det där förfärliga inbördeskriget. Hon hade hamnat i ett av de där vidriga lägren, fånglägren, där två av hennes bröder dog.
Mm.
Och jag läste en gång den finländska historieprofessorn Heikki Ylikangas bok Vägen till Tammerfors, och han berättar ganska otäcka historier. Om inte minst förlorarnas lidanden. Det är alltid segrarna som skriver historia. Han påpekar att segrarna, de har gömt sina otäcka gärningar i hemlighetsmakeri och smussel. Sen berättade hon om en gammal kvinna från Karelen. Och det är väl inte många svenskar som idag vet att Karelen var länge befolkat av finländare, men avträddes, tvangs att avträdas till Sovjetunionen vid andra världskrigets slut. Så 300 000 karelare minst flydde över till Finland, som då var ett krigshärjat land på cirka 3 miljoner invånare. Och jag har varit intervjuat några gamla karelare. Jag minns i Borgå där jag träffade Pentti Sipiläinen. Och han spelade fiol. Och när han spelade Karjalan Kunnaila, den vemodiga visan om sin hembygd Karelen som han hade tvingats överge, då rann tårarna ut ur hans fårade ansikte.
Mm.
Så att, ja, det var om Finland det, vårt kära broderfolk.
Men flera av dina texter handlar ju också om Ryssland och Ukraina.
Ja, nu har vi inte tid att prata så mycket om det.
Nej.
Men jag vill väcka motstånd hos mig när någonting skildras allt för ensidigt. Och jag tycker lite grann att den där konflikten har skildrats väldigt antiryskt faktiskt. Och det konstiga var att i juli, 26-27 juli, så publicerade chefredaktörer i 10 stora europeiska tidningar, däribland Dagens Nyheter, en text enbart med kritik utav Putin. Han skulle ha öppnat en ormgrop, skrev man. Och motiveringen lydde faktiskt så här: äventyrare och chauvinister som vill lyssna på erövring och blod beger sig från Ryssland till Ukraina. Att utrusta dessa banditer med förstklassig krigsmateriel är en förbrytelse. De menar alltså att det är egentligen Putin som låg bakom den här flygkraschen med det malaysiska planet när 298 människor omkom. Och man vet ju inte ännu vad det berodde på. Om det berodde på en nedskjutning, så vet vi att Ukraina också hade sådana där missiler. Och om det nu var ukrainska krigsmakten eller om det var proryska separatister som sköt ner det planet, så är det otroligt korkat och löjligt att tro att de gjorde detta med avsikt. Det var ett sådant här typiskt misstag, det man med en cynisk term i krig kallar för collateral damage, det vill säga en oavsedd skada. Det var, ja, om Gaza, ja, när de här chefredaktörerna i ledande tidningar i Europa skriver om att Putin på något sätt har försett proryssar i Ukraina med vapen, så glömmer de bort att USA för fullt har skickat vapen till Israel. Och då skulle man ju kunna säga att Obama har någon slags skuld till att 1500-1600 Gazabor har dödats. För att inte tala om de där 50-60 israeliska killarna, unga soldater som har dödats. Jag tycker också soldater är människor. De är kommenderade att göra sin plikt. Och det är att döda fienden. Ja, det är faktiskt Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio. Tufft det här, Monica Kjellin. Minns du vad vi fredsaktivister höll på med i augusti på 80-talet? Fyllde hela Sergelsplattan med entusiastiska människor. Nu är det andra intressen som blommar upp inne i Stockholm.
Ja, men det var ganska fantastiskt för att då, det märktes verkligen ut att vi la oss, vi hade så kallade die-ins. Man fick alla la sig ner vid viss
tid. Vilken dag var det?
Den 6 augusti, Hiroshima-dagen. Just det. Som vi har haft hela tiden.
Ja.
Och som vi är tuffa har försökt ha bokbord ibland, men det är en väldigt dum dag så att det är inte så många som kommer.
Onsdag den 6 augusti i år,
ja,
så finns det inga tuffare i Tyresö centrum.
Nej. Nej.
Eländes elände. Men du var för 25 år sedan i Hiroshima på självaste Hiroshima-dagen. Det var väl en del japaner ute och minnshöll denna tragiska dag när Hiroshimas minst 100 000 människor förintades i en enda sekund.
Och det var ju fantastiskt, det var ju folk från hela världen där och det var överallt så var det olika manifestationer och det var även såna här seminarier och man diskuterade och man fick även besöka sjukhuset där det fortfarande då fanns.
I Bakortos,
ja,
kallades
ja,
de som är skadade efter och överlevde
ja,
smällen. Såg du monumentet över lilla Sadako?
Ja, det var jättegulligt.
På en pelare.
Och allt det där, ja, nu går ju en flod igenom också. Där, hela den floden var ju full av små båtar med ljus.
Ja, just det.
Också var en manifestation.
Och Sadako, hon var väl ett år när atombomben smällde över Hiroshima. Hon överlevde, men 11 år senare så dog hon i leukemi. Och när hon fick det på grund av radioaktiviteten, denna lilla flicka tillsammans med många andra, så fanns det en legend att om man vek 1000 papperstranor
ja,
så skulle man ha en chans att överleva. Sadako han vika någonting på 560-600 innan hon dog vid 11-12 års åldern. Ja. Det är därför vi har haft varje Hiroshima-dag, 6 augusti, papperstranor, vikta papperstranor.
Ja, faktiskt. Det är ganska roligt att se. Barnen blir väldigt glada att få dem det. Det är Erika Husberg i Tuff styrelse som har vikt de flesta av de här. Det är jättefint.
När det gäller Hiroshima blir jag som historiker lite gramse på det här propagandistiska snacket om att Hiroshima och Nagasaki, det skonade människoliv. Japanerna var väl också människor. Det var ett par hundra tusen som dödades.
Ja.
Och historikerna säger ju att det här är bara nys och nonsens. Därför att Japan var på vippen att kapitulera redan innan. 2 månader tidigare hade deras främsta partner, Tyskland, kapitulerat. Och de gjorde trevar till neutrala länder som Sverige och liknande om en kapitulation. Men amerikanerna vägrade att låta kejsaren sitta kvar i makten. Så därför fortsatte Japan med sina förhandlingar. Men efter att atombomberna hade skördat ett par hundratusen liv, då gick amerikanerna plötsligt med på, jo då, om ni kapitulerar så får ni behålla er kejsare.
Ja.
Och det är,
cyniskt.
Det är oerhört cyniskt. Mm. Plus att Truman, han ursäktade det här atombombsfällan mot Hiroshima med att med propagandalögnen Hiroshima är en militärbas. Det var 100 000 civila som strök med. Jag blev rasande när jag, hur gammal jag än blir, pubertetsrasande när jag tänker på att världen fortfarande är nedlusad med kärnvapen. så där en 17 000 som kan utlåna allt mänskligt liv.
Mm.
De där beundrade segrarna i andra världskriget, de skaffade sig alla vapen. Frankrike, Storbritannien, Kina och USA och Ryssland förstås. Och dessutom har ju nu fyra andra stater, Israel, Nordkorea, Indien och Pakistan, skaffat dem. Det är otroligt att vi människor som kan vara så snälla, goda, kärleksfulla, lojala, solidariska. Och över hela världen har religioner vars främsta bud är att du icke ska döda. Att vi tillåter dessa förbannade kärnvapen.
Mm.
Nu vill jag höra på en innan vi slutar med detta radiotuff. Tack för att du har, Monica.
Tack.
Det har varit väldigt mycket prat, så jag tänker lägga på en av mina favoritlåtar. Joan Baez.
Ja.
Jättefin amerikansk sångerska. Fredsaktivist. Och hon är av mexikanska och skotska rötter. Och här sjunger hon på det efter ryska största europeiska språket, nämligen tyska. Sag mig var de blommorna sind. Säg mig var blommorna är någonstans. Where have all the flowers gone är kanske en mer känd titel. Och sen efteråt ska jag uppmana alla att bli tuff med det bara.
Ja, jättebra.
God fortsättning på sommaren.
Detsamma.
Sagt mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir wo die Blumen sind, Mädchen flüchten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und sagt, wo die Soldaten, sie geblieben? Sagt, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sagt, wo die Soldaten sind, über Gräber weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und sagt mir, wo die Blumen lassen sie geblieben, sagt mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Ja, det där var en av mina idoler, Joan Baez, som sjöng. Och det får praktiskt taget avsluta detta Radio Tuff, som blev lite annorlunda, ett slags sommarradio Tuff från Tyresö U-lands- och fredsförening. Mera om Ukraina och Gaza, Palestina med mera finns på min blogg tuffsandin.blogspot.com. Där finns också en bild nu utav Bengt Girls Hostel. Det som byggdes när den i vintras avlidne tuffaktivisten Bengt Citrons vänner skickade in pengar för att hedra hans minne. Och det ser riktigt fint ut, detta härberge eller samlingssal för tjejer i det tidigare så gudsförgetna Darampur. Jag hoppas ni funderar på att bli medlemmar i den frivilligt men hårt även under sommaren arbetande Tyresö U-lands- och fredsförening. Och det blir man mycket enkelt genom att sätta in 200 kronor för enskild eller plus 80 kronor för familjemedlem på Tuffs plusgiro 16 01 37 6. Vi har inga som helst offentliga bidrag, så vi är oerhört beroende av våra många medlemmar. Och sen en riktigt god fortsättning på den här sommaren, kära lyssnare. Vi hörs igen. Första gången nästa Radio Tuff hörs är söndagen den 17 augusti klockan 17.00.